Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Olösta mord, flickan som inte fanns. Det här avsnittet har skrivits av Camilla Söderlund. Det här är en podd som bara ställer frågor och aldrig ger några svar. Vad tror du själv? Kontakta oss gärna med dina teorier om fallen som vi tar upp. Kontaktinformation finns i avsnittstexten, i din poddapp och i slutet av avsnittet. Det går lite bättre för olösta mord nu. Mycket på grund av Aftonbladet och på grund av er som har swishat donationer. Fortsätt gärna med det om ni tycker det är en bra podd. Swish-numret finns i avsnittstexten. Varning! Det här avsnittet innehåller skildringar av grovt våld, det innehåller sexuellt våld mot barn och det innehåller brott mot griftefriden. Den här historien tar sin början i USA. Närmare bestämt i staden St. Louis. St. Louis ligger i delstaten Missouri. St. Louis ligger längst österut i delstaten vid den stora floden Mississippi. Floden utgör också gräns till delstaten Illinois och området på båda sidor av floden bildar storstadsområdet Greater St. Louis. Det är USAs 18:e största storstadsområde med cirka 2,7 miljoner invånare 2010. Själva stadskommunen, alltså City of St. Louis, har en befolkning som 2019 uppgår till 300 000 invånare. St. Louis är även den farligaste staden i USA med 60,6 mord per 100 000 invånare. Detta enligt källan SwedishNomad.com 2019. Jag vet att jag har sagt att Baltimore är den farligaste staden i USA i seriemördarpodden, men det verkar som att St. Louis har gått om. Enligt Fox News, kanske inte världens bästa källa, men där påstår de att 2020 gick det upp till 87 mord per 100 000 invånare. Det skulle göra St. Louis till en av de absolut farligaste platserna i hela världen. Men vi ska tillbaka till 80-talet. Den 28 februari 1983, exakt 3 år innan Palmemordet, är en gråmulen måndag i St. Louis. Molnen breder ut sig likt ett grått täcke över staden. Temperaturen ligger mellan 7 och 10 grader. Två män har bestämt sig för att de ska gå till ett övergivet viktorianskt hus på adressen Clemens Avenue nummer 5635. De här två männen har en hobby. De plundrar övergivna byggnader. Männen ser fram emot dagens plundring. Har de tur kan de komma över både metallskrot och eventuellt reservdelar till sina bilar. När männen anländer till huset börjar de leta igenom entrévåningen. Men där hittar de ingenting av värde. De är besvikna hur lite de hittar och de bestämmer sig för att gå ner en våning till källaren. Luften där känns tung och fuktig med en svag doft av mögel och damm. Männen inser att det är väldigt, väldigt mörkt i källaren. De kan inte ens se handen framför sig. Den ena mannen tar fram en cigarettändare. Lågan från hans tändare skapar skuggor på väggarna och de båda hinner uppfatta att någonting ligger där. Någonting ligger mitt i rummet, på golvet. När tändaren på nytt flammar upp drar båda männen djupt efter andan. De står som lamslagna och de kan inte tro sina ögon. Framför dem på källargolvet ligger en halvnaken kropp utan huvud. Männen blir rejält omskakade, lämnar platsen och kontaktar polisen. Mordutredarna som anländer, Joe Burgeon och Herb Riley, spärrar omedelbart av huset. Joe och Herb är två mycket erfarna poliser och de vet att ju färre personer som vistas på brottsplatsen, desto mindre risk att eventuella ledtrådar förstörs. Kriminaltekniker tillkallas och en mordutredning tar sin början. Kroppen ligger på mage och händerna är bakbundna med ett rött och vitt nylonrep. Även vristerna är bundna. Polisen konstaterar att det är en ung kvinna. Hon är naken från midjan och neråt. När de vänder henne på rygg inser de att det inte är någon kvinna. Det är ett barn. Det är kroppen av en ung afroamerikansk flicka som uppskattningsvis är mellan 8 och 11 år gammal. Polisen noterar att hon inte har utvecklat brösten och drar därför slutsatsen att flickan inte har genomgått puberteten. Hon är naken på underkroppen och hon bär en gul långärmad tröja med V-ringning. Hennes små fingernaglar är målade med två lager rött nagellack. Kriminalteknikerna bedömer att avlägsnandet av huvudet förmodligen har utförts med en storbladig kniv alternativt en förskärare. Det finns otroligt nog väldigt få blodspår i källaren, trots att flickans kropp är nästintill helt tömd på blod. Detta får polisen att dra slutsatsen att hon förmodligen har dödats på en annan plats än i källaren där hon hittades. Polisen genomsöker därför hela huset och på entrévåningen hittar man en del blodspår på väggarna. Den döda flickan har troligtvis burits ner till källaren när hon var död och det styrker polisens teori om en helt annan mordplats. Ansvarig för obduktionen blir rättsläkaren Mary Case vid St. Louis rättsmedicinska klinik. Obduktionen visar att dödsorsaken är strypning. Flickan är bekräftat våldtagen och läkaren bedömer att huvudet är avlägsnat efter döden. Flickan bedöms ha varit död i cirka 5 dagar. Hennes magsäck är helt tom. Hon har alltså inte ätit någonting innan hon dog. Rättsläkaren Mary Case fastslår även flickans ålder. Hon gör också bedömningen att åldern ligger mellan 8 och 11 år. Flickan är mellan 147 och 148 cm lång och hon bedöms ha vägt mellan 27 och 31 kilo när hon var i livet. Mary Case hittar inga övriga synliga skador på kroppen, men vid granskning av röntgenplåtarna finner hon spår av att flickan är född med en lindrigare typ av ryggmärgsbråck. Alltså spina, bifida och occulta. Occulta betyder dold på latin. Ryggmärgsbråck är en medfödd skada som beror på att ryggraden och ryggmärgen inte har format som de ska. Ryggmärgsbråck varierar i allvarlig grad från milda till allvarliga beroende på hur stort bråcket är, var det sitter och vilka komplikationer som har uppstått. Den allvarligare typen av ryggmärgsbråck syns genom en utbuktning från ryggen. Den utbuktningen består av ryggmärg, ryggmärgshinnor och nervtrådar som har hamnat utanför ryggraden i en så kallad brocksäck. Detta allvarligare tillstånd orsakar ofta en fysisk funktionsnedsättning. Brist på folsyra hos mamman är en vanlig orsak och det finns även genetiska orsaker, men de är betydligt mindre vanliga. Flickan har alltså fötts med den allra mildaste formen av ryggmärgsbråck. I hennes fall är mellanrummen i ryggkotorna så pass små att ryggmärgen inte sticker ut. Många människor med den här milda formen av ryggmärgsbråck vet inte ens om att de har det. eftersom tillstånd i de flesta fall är symptomfritt. Man tror att cirka 15% av världens befolkning lider av spina, bifida och occulta. De flesta fallen som upptäcks, upptäcks via röntgen. Identifieringen av flickan visar sig bli väldigt, väldigt svår. Detta beror förstås på att viktiga delar av henne saknas som skulle hjälpa att identifiera henne. Hon saknar huvud och hon saknar, som en följd av det, tänder. Mordutredarna finkammar hela 16 närliggande kvarter runt Clemens Avenue nummer 5635. De hoppas kunna hitta hennes huvud, men det gör de inte. Blod samt finger- och fotavtryck från flickan samlas in. Det här är 1983, så ingen vet vad DNA är än. Det första DNA-fallet är från 1985. Blodet är viktigt ändå, för det kan användas för blodgruppsjämförelser. Även ett könshår från en okänd man påträffas på flickans kropp. Utredarna plöjer igenom sina och även andra delstaters register över saknade flickor som är ungefär samma ålder. De lyckas på det sättet utesluta 4 försvunna flickor. Ingen av de 4 är detta mordoffer. Men i övrigt ger sökandet inga ledtrådar om vem flickan är. Det visar sig efter ett par dagar att det är ingen som saknar den här flickan. En av mordutredarna, Joe Burgeon, säger till media, citat: "Den som gjorde det här ville inte att hon skulle identifieras. Vi har haft andra liknande mord, men vi har aldrig haft ett så här grymt mord." Slut citat. Brutaliteten i mordet och att offret är en så pass ung flicka väcker avsky hos allmänheten. Mordet får en enorm medial uppmärksamhet i hela USA. Flickan får efter en tid smeknamnen Lilla Jane Doe och Hope både i media och inom poliskåren. Polisen söker hjälp hos Missouris botaniska trädgård. Den botaniska trädgården gör en mögel- och sporanalys av de partiklar som har påträffats på flickans kropp. Det ger tyvärr ingenting. Analysen kan dock styrka obducenten Mary Kays slutsats. Den botaniska trädgården tror också att flickan har varit död i 5 dagar innan hon hittades. Listan över misstänkta är kortare än kort. Den är helt obefintlig. Polisen befarar att det kan vara en anhörig till flickan som har dödat henne. Men hon är inte anmäld saknad och ingen anhörig har gett sig till känna. Polisen inser att de inte ens vet i vilken delstat flickan hör hemma. Lilla Jane Doe begravs den 2 december 1983 i en omärkt grav på Washington Parks kyrkogård i Berkeley, som är en förort till St. Louis. Det har alltså ingenting att göra med Berkeley som ligger i Kalifornien. Kyrkogården kommer längre fram att hamna i blåsväder som memorerar namnet Washington Parks kyrkogård. Mordutredaren Herb Riley går på begravningen. Han fotograferar och filmar ceremonin. Han hoppas att gärningsmannen ska visa sig, men efteråt säger han, citat: "Det fanns ingen där, förutom media och jag, min chef och prästen. Det kändes så väldigt sorgligt." Slut citat. När det gäller mordutredningar är, som ni vet, den första tiden oerhört viktig.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En samling av ledtrådar, vittnesmål och kartläggning av offrets vanor och bekanta är direkt avgörande för utredningens framgång. Under en 10 månader lång period lyckas polisen inte hitta någonting av värde som för utredningen framåt. Man vädjar därför till allmänheten om tips. Man utlyser till och med en belöning på $1,000 till den som kan komma med tips som leder till gripande eller bara en identifiering av flickan. $1,000 1983 motsvarar cirka 22 000 kronor i svenska pengar idag. Det är alltså en ganska liten belöning. 3 år går, det blir 1986, Olof Palme blir mördad, Burgeon och Riley skickar brev till olika skolor i närliggande delstater. De har under åren haft ett tätt samarbete med Migrationsverket. De har gått igenom socialbidragstagare, de har delat ut flygblad och de har anlitat andra polismyndigheter i hela landet. Även FBI är vid det här laget inkopplade i utredningen. Herb Riley har senare berättat att han drabbades av någonting som liknade en besatthet av fallet och han svor att aldrig släppa det här fallet. Han säger själv till media, citat: "Jag vet inte om jag någonsin har arbetat med mer intensiv utredning, men vi har fortfarande inte ett jävla dugg." Slut citat. Det går ytterligare 7 år. Vi är framme vid 1993, 10 år efter mordet. Polisen är nu desperata och bestämmer sig för att ta hjälp av ett medium. Det är oftast en väldigt dålig idé. De skickar den gula tröjan som flickan bar när hon hittades till den synska personen som de har anlitat. De skickar även repet flickan var bunden med. Det är alltså i stort sett hela den bevisningen som finns som de skickar per post till en synsk person som bor i Florida. Mediumet känner av de här sakerna, kommer inte fram till någonting speciellt och skickar tillbaka paketet. Men då försvinner paketet under posthanteringen. Nu är 2 för utredningen helt ovärderliga bevis borta. De återfinns aldrig. Om du är en mordutredare som lyssnar på den här podden, anlita aldrig ett medium. Det går ytterligare 12 år. 2005 dyker upp en man på polisens radar. Polisen funderar på om inte den dömde seriemördaren och våldtäktsmannen Vernon Brown kan vara inblandad. Brown, som begick sitt första brott 1980, sitter fängslad sedan 19 år tillbaka. Han greps i oktober 1986 och dömdes till döden för 3 mord. Hans offer var mycket unga flickor, den yngsta var bara 9 år. Vernon Brown har våldtagit och strypt sina offer till döds, alltså väldigt likt det sätt som lilla Jane Doe dödades. Utredarna bestämmer sig för att förhöra honom. Tom Carroll, polismannen som håller i förhöret, beskriver det som både svårt och utdraget. Till slut nekar Brown till all inblandning i mordet på lilla Jane Doe. Vernon Brown avrättas med en giftinjektion tisdagen den 17 maj 2005 i Bon Terre i Missouri. Det går ytterligare 7 år. 2012 fattar man ett beslut om att gräva upp flickans kropp. DNA-tekniken har gått framåt och det finns förhoppningar om att dagens kriminalteknik kan väcka liv i utredningen. Eller i alla fall 2012s kriminalteknik. Det visar sig då att de inte hittar flickans kropp. Minns ni Washington Parks kyrkogård, den ni skulle komma ihåg? Kyrkogården grundades 1920 och är en afroamerikansk begravningsplats. Kyrkogården har varit inblandad i en hel del kontroverser. Den har påverkats av flera gigantiska byggprojekt. Mellan 1950 och 92 gick det åt omkring 40 hektar av kyrkogårdens mark för att genomföra de här byggena. Utöver bygget av en stor motorväg behövdes det ännu mer mark för utvidgning av både en flygplats och en järnväg. Under dessa tre byggprojekt uppskattas det att cirka 12 000 till 13600 kroppar har grävts upp ur sina gravar och flyttats. Det här har inte dokumenterats ordentligt och många familjer har helt förlorat kontrollen över sina anhörigas gravar. Kistor har staplats på varandra och kistor har grävts ner på fel platser. Kistorna har alltså grävts upp och blandats ihop under en 40-årsperiod vid tre olika tillfällen. Det blir därför ett mycket omständigt arbete för poliserna att hitta lilla Jane Does kropp. Utredaren inser att de behöver experthjälp och de kontaktar därför ett specialistteam. Teamet kan med hjälp av sin utrustning skanna igenom marken. De använder sig även av fotografier från flickans begravning där de granskar detaljer i omgivningen. Och till slut lyckas specialistteamet. Man hittar lilla Jane Doe igen. I juni 2013, nästan ett år senare, förs hennes kropp till Smithsonian Institution. Det här är ett museum samt en utbildnings- och forskningsanstalt. Där påbörjas ett arbete med att göra isotopiska analyser av flickans skelett. Med hjälp av mineralresterna man finner i hennes kropp kan polisen få svar på i vilken del av USA hon har levt sitt liv. Det här är alltså likadant som analyserna som gjordes i fallet Bear Brook i Massmördarpodden. När analysen är klar tyder allt på att flickan har levt i någon av följande delstater. South Carolina, North Carolina, Florida, Georgia, Alabama, Mississippi, Louisiana, Arkansas, Texas eller och samt Tennessee. Nationellt centrum för försvunna utnyttjade barn fyller på den långa listan med fler stater. De tror även att följande stater kan vara möjliga. Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Wisconsin, Indiana och slutligen West Virginia. Det här leder alltså inte någon vart. Lilla Jane Does kropp förs efter analyserna till en annan kyrkogård, Calvary's kyrkogård. Där begravs hon i minneslunden De oskyldigas trädgård. Hon får sin sista vila i den del av kyrkogården där oidentifierade personer begravs. Den här gången får flickan tack vare frivilliga eldsjälar faktiskt en gravsten. Det har då gått 30 år sedan mordet. Samma år, 2013, får polisen nya misstankar. Nu funderar de på om den dömde seriemördaren Tommy Lynn Sells är inblandad. Jag har pratat om Tommy Lynn Sells i mina poddar förut, men jag har inte gjort några avsnitt om honom. Han dyker upp så här hela tiden. Han begick sina brott mellan 1980 och 1999. Han har erkänt närmare 70 mord. Tommy Lynn Sells greps den 2 januari 2000 och han har alltså suttit fängslad i 13 år 2013. Morden har han utfört i den amerikanska södern och han är dömd till döden för både mord och mordförsök i Texas. Tommy Lynn Sells klassas som en av de mest våldsamma och farliga förövarna i Texas. Delstaten Texas myndigheter tror att Tommy Lynn Sells har mördat fler än 10 personer men definitivt inte så många som han själv hävdar. Sells har erkänt massor av mord och han har också berättat i förhören att han har begått 5 av sina mord i Missouri. Och det är på grund av det uttalandet som intresset väcks hos mordutredarna. Tom Carroll och Jeff Stone åker till Texas för att förhöra Tommy Lynn Sells. Tom Carroll blir omedelbart skeptisk. Han säger senare till media, citat: "Den här killen kommer att erkänna i princip vad som helst. Oavsett vilket fall jag lägger framför honom kommer han att säga, det kan vara jag." Slut citat. En av anledningarna till att Tommy Lynn Sells tar på sig massa mord är förmodligen ett försök att skjuta upp hans avrättning. Förhöret om lilla Jane Doe leder ingenstans och utredarna avskriver Tommy Lynn Sells. Han avrättas genom en giftinjektion den 3 april 2014 i Huntsville i Texas. Ungefär en tredjedel av alla dödsdomar som delas ut i USA leder till en faktisk avrättning och de flesta av dem i Texas. 18 av de delstater som tillämpar dödsstraff har verkställt 10 dödsdomar eller fler under de senaste 30 åren. Texas är värst. De har verkställt nästan hälften av alla de här avrättningarna under de senaste 30 åren, samtliga genom giftinjektion. Samtliga avrättningar har sedan tidigt 1960-tal gällt mord. St. Louis poliser fortsätter utreda ärendet och lilla Jane Does DNA hamnar i CODIS, FBI's Combined DNA Index System. CODIS är alltså en gigantisk databas som kontinuerligt matchar DNA-material som kommer in mot försvunna personer och DNA-spår från brott. I Missouri har man sedan 1994 tagit DNA-prover från alla som har dömts för våldsbrott. Idag har det eskalerat. Idag tar man DNA-prov från alla som döms för brott, oavsett vilket brott de har dömts för. Polisen tror än idag att det mest troliga är att en förälder eller nära släkting dödade lilla Jane Doe. DNA-tekniken har hittills inte lyckats lösa mordet på flickan eller lett till hennes identifiering. På St. Louis-polisen arbetar Mary Carr, hon är DNA-teknisk ledare. Det är alltså inte samma person som obducenten som heter Mary Case. Mary Carr berättar att hon är optimistisk och att i framtiden kommer att gå att lösa det här fallet. Man kommer att kunna avgöra vem flickan är och även hitta hennes mördare. Det räcker i princip med att en anhörig till flickan grips eller hamnar i fängelse. Dennis DNA kommer ge polisen en matchning och brottet kan då med största sannolikhet lösas. Det kommer mordutredaren Herb Riley aldrig att få uppleva. Han svor att lösa det här fallet, men han avled 1996 och han släppte aldrig fallet. Lilla Jane Does huvud har aldrig återfunnits, hennes mord är än idag olöst. Fallet har hemsökt St. Louis hela poliskår i nästan 40 år. Polisen säger att så länge flickans fall förblir aktuellt, som att någon poddar om det, finns det hopp kvar, som hennes smeknamn Hope antydde. Det var allt den här veckan. Jag finns på Twitter och Instagram. Jag heter Dan Hörning, så jag är lätt att hitta. Där ni hittar den här podden kan ni även hitta min podd Mördarpodden. Där har vi nyligen gjort 8 avsnitt om en fruktansvärd seriemördare som heter Robert Berdella. Det kan vara något av det vidrigaste vi någonsin har gjort. Så lyssna bara på Mördarpoddens serie om Robert Berdella om du är död inombords. Tack till Camilla för det här manuset. Och tack till dig för att du lyssnar på Olösta mord.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.